Tack älskade Jesus. Ja, jag ska tala in då en predikan här som jag har då ifrån. En predikan från Parousia Mission 16.5 Göteborg. Vars namn jag har gett till Överheden då. Ni får ursäkta min hals här. Jag käkar ju så mycket värktabletter nu under mina plågor här. Så det kanske hörs att jag låter lite konstig. Jag vill slå upp första Petrusbrevets femte kapitel och läsa från vers 1. Jesu namn. Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste, och vittne till Kristi lidanden, och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för Guds jord som finns hos er, och vaka över den. Inte av tvång, utan av fri vilja, som Gud vill. Inte för egen vinning, utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommer på er lott, utan var föredömen för jorden. När den högste herden, eller 1917 års översättning, överherden, uppenbarar sig, skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. Likaså ni yngre, underordna er de äldre, och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne. Kasta alla era bekymmer på honom. Han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. För er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han må uppsluka. Gör motstånd mot honom i fasta i tron. Orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. Här ser vi alltså att ledare kallas för de äldste. Och det är alltså de som har mognat och är föredömen i både lära och liv. Ingen kan alltså bli herde om man inte först har upplevt Jesu kärlek, blivit liten och älskar hans små. Därför är alltid en herde liten och svag i sig själv, men han har kunskap om Guds vägar. Han kan därför föra andra på samma väg som den väg han själv har vandrat. Eller hon då, förstås. Petrus står alltså för ett äkta ledarskap som går före och visar vägen. Här ser vi att äkta herdar både känner Herren och hans vägar, men också fienden och hans listiga planer. Guds mäktiga hand måste ödmjuka oss innan han använder oss. Guds mäktiga hand måste också i fortsättningen hålla oss ödmjuka på den här vägen. Det är därför det står om att vi ska bära hans kors. Och Guds mäktiga hand kommer då att ta hand om våra bekymmer och omsorger. Och eftersom Gud är allsmäktig så är ju det inga problem för honom. Även om vi tror det ibland att det här klarar inte ens Gud av, så är det ju inte så. Petrus visste även hur församlingens motståndare arbetade för att ta över församlingen. Här ska vi lägga märke till nu. Han smyger alltså omkring för att leta ett hjärta och så in hans vilja i. Och han sår i det hjärtat som somnat och inte vaktar länge, det som har slutit sina ögon alltså. Det är det hjärtat som har slutat göra motstånd och försvara den sanna läran. Där det står orubbliga i tron står det ju nämligen the faith, alltså i bestämd form. Det betyder läran alltså, som Jesus en gång överlät åt sina heliga då. Petrus visste även hur ledarskapet skulle se ut om djävulen lyckades med sitt verk. Och då står det så här, ledarskapet kommer då att uppträda som herrar över jorden. och ledarskapet skall i högmod upphöja sig själva. Och ledarskapet skulle då komma i apati och sluta att stå upp för sanningen. Sanningen är ju bara något som används då för att om det passar mig, så att säga då. Paulus såg att ormen skulle lyckas ringla sig in mitt i ledarskapet i Efesus och föda fram ormungar. Dessa skulle alltså döda kärlekens, skapa apati, orsaka stor splittring och få lärjungarna att följa dem. Det här kan du läsa om i Apostlagärningarna 20, 25, 32. Ett nytt ledarskap och en ny väg. Hajar vi inte till när vi hör det? För det är ju ungefär vad de har försökt föra in i kristenheten de senaste 30 åren. Om ledarskapet nu uppträder som herrar över fåren och kallar sig för apostlar och profeter, vad är då deras frukt? Jo, Sven Reichman sa en gång att om ledarskapet gör som Mose och sätter på sig ett täckelse framför ansiktet, så kommer snart hela församlingen att göra likadant. Det kan du läsa om i andra Korinther brevets tredje kapitel. Men vad symboliserar egentligen täckelset? Jo, när du läser om Mose så ser du att han täcker över Herrens ansikte. Och det står det då i fjärde Mosebok 20:10. Och du kan se på hebreiskan här att han står för det starka ledarskapets roll. Och om det upphöjs så skyms ju Herrens ansikte. Och det fick ju till konsekvens att Mose aldrig kom in i löfteslandet. Alltså, då är ju Herrens ansikte både nyckeln och dörren, skulle vi kunna säga då, in i löfteslandet. Om vi nu skulle kunna göra denna liknelse om Mose levande i kyrkan idag, så skulle vi kunna säga: ni kommer inte in i himmelriket på denna väg. Ser ni nu vad jag ser? Och vad Paulus såg i andra Korinthierbrevet 3, kapitel 3 och andra Korinthierbrevet kapitel 4. Jo, han ser att ett ledarskap kan antingen skymma Herrens ansikte, eller ett ledarskap kan uppenbara Herrens ansikte. Andra Korinthierbrevet 4 då, med andra ord. Herrens ansikte symboliserar alltså vem en person verkligen är. Eller vi skulle kunna säga Herrens härlighet. Och vi läser i Jesaja 53 och vers 1 och några tre verser kan vi läsa. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi, människor alltså, såg på honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, liken som man skyller ansiktet för. Ser du det? Som man skyller ansiktet för med täckelse, va? Så föraktad att vi räknade honom för intet. Precis. Och jag sa ju förut om dörren, va? Om vi skyller ansiktet för honom och upphöjer oss själva, så kan vi med andra ord aldrig hitta dörren eller vägen som leder in i löfteslandet eller himmelriket. Jag har ju förut berättat för er den där morgonen jättetidigt då vi skulle sätta oss i bilen och åka ner till Småland på en möteserie. När jag läste de här verserna så sa Herrens ande: precis så här växer jag upp ur och fyller era liv också. Paulus säger alltså att kunskapen om Gud strålar fram ur hans ansikte. Nu är det ju så att vi måste acceptera hela evangeliet, även om det är stötande, för att komma in i himmelriket. Men vi ser här att ett starkt ledarskap alltid kommer att täcka över den stötande delen av evangeliet. Om det nu är porten in, så kommer ju det andra då att bli en annan port. Ja, precis, en bred port då, tror man kan komma in genom. Och nu vill jag läsa ifrån första Petrusbrevet 2:1. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Och längta efter som nyfödda barn, efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Och kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud varit tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter sig emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Plantan i oss, den som byggnadsmännen förkastar alltså, den växer upp genom den rena andliga mjölken. Och så byggs vi upp, står det här, till ett andligt hus av Herren själv. Vi kan alltså förakta stenen, eller så kan vi bli uppbyggda på den så att vi tillhör ett och samma hus tillsammans med Herren, överherden. Av sammanhanget kan vi ju förstå att vi kan skämmas för evangeliet, och då kastar vi bort hörnstenen, alltså Jesus Kristus. Då föraktar vi den lilla porten som går in till himmelriket. Det gör vi genom att täcka över hans ansikte och upphöja ett starkt ledarskap. Då kan vi se att den lilla smala porten är till för det lilla omvända barnet. Matteus 18:1. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn, ställde det mitt bland dem och sa: amen säger jag, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sånt barn i mitt namn, han tar emot mig. Himmelriket, eller Guds rike, eller Guds hus på klippan, är exakt samma sak. Bara de som omvänder sig och blir som barn kan komma in genom porten. Och i vers 5 här så ser vi att ett sånt barn som har kommit in genom den porten, han är lik Jesus själv. I Matteus 7:7 så står det om bön. Och det grekiska ordet där som används talar om för oss att vi ska vara fattiga och små när vi söker då. Och då ska vi finna porten, och den ska öppnas för er. Så det är bara de små barnen, behovets barn som vi brukar kalla dem för, som kommer in genom den här porten. Och i 14:e versen i Matteus 7 så står det: Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och då står det där, finner den där genom ett sökande först, betyder det då. Och då såg vi ju konditionen på hur man skulle vara för att finna den. Man skulle vara liten, omvänd och behovets barn alltså. Och vi fortsätter på den här porten då. Eftersom den är levande, jag ska berätta om ett profetiskt budskap sen som handlar om det här. Johannes 10:1. Amen, amen säger jag er. Den som inte går in i fårfällan eller Guds hus då, som det också kan vara här och genom dörren eller porten, utan tar sig in på något annat ställe. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren, alltså porten, är fårens herde. Och han är också herde för fåren, som vi läste om förut, att vi var tvungna att vara små för att bli herdar. Och vi fortsätter på samma tema i Lukas 10:21, så står det så här då. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. De visa och kloka här symboliserar alltså ett starkt ledarskap som täcker över Herrens ansikte, precis som Mose gjorde i andra Korinthierbrevet 3. De små här då, som får skåda Herrens ansikte och kan gå in genom dörren till Guds hus på klippan då. Profetisk tilltal maj 21. Jag har fått 2 stycken profetiska budskap senaste tiden att predika nu till det här mötet. Och jag tycker det är ganska solklart vad de betyder. Det första budskapet Herren gav mig visar att han kommer i sin kärlek att sända prövningar över sitt folk. Han vill ödmjuka de starka så att de blir små för att deras ögon ska kunna öppnas så att de ser och förstår porten. Då. Det står att tiden är inne för domen över Guds hus, 1 Petrus 4:17. Han kommer att sända prövningar över sitt folk, 1 Petrus 4:12. Och i Jobs bok 36 kapitlet och 15 versen så står det att genom lidandet och prövningar vill han öppna alltså både våra öron och ögon så vi kan se och förstå. Det är väldigt viktigt då, att lyssna och att se och att kunna förstå. Den andra drömmen då som han gav mig att var att vi stod och predikade omvändelse och visade just på porten. Och när Herren talar så här tydligt så vågar man ju inget annat än att lyda honom. Och det var ju precis vad jag stått och undervisat om här då, den här porten. Den som predikar omvändelse för andra, han måste ju själv ha gått in genom porten. Annars är det ju både en tjuv och en rövare, så Jesus. Ja, framförallt så är det ju en stor hycklare om du står och predikar något som du inte vandrar efter själv. En herde då, det kan ju bara den bli som blir liten, finner porten och går in genom den. Porten står för korset då, så att de som föraktar då den där stötliga biten av evangeliet, alltså det starka ledarskapet, de kommer att dölja den biten. Profetiska drömmen från maj 21 då. Den var så här, och ni kommer ju att känna igen min undervisning hittills, för det stämmer exakt med den här drömmen då. Därför vet jag att Gud vill tala till oss här idag. Jag kommer fram till ett enormt hus som påminner mig om en jättestor kyrka. Elvor och jag står på en gräsmatta vid sidan om byggnaden och liksom ser allt utspela sig framför våra ögon. Det verkar precis som vi är vägvisare och ska predika och vi har en bibel i handen. Nu får vi se hur ledare och folk strömmar samman och de blir rätt på baksidan av denna enorma byggnad. Och nu hörde till saken så att de var inte i ljuset, det var vad jag kunde se i alla fall. Jag upplevde att det var som ett samfund eller något som kom samman, ja, som pingst eller något liknande. Ledarna som samlades stod alltså, som samlade människor här, stod för det starka ledarskapet. Och de trodde att de skulle kunna komma in i den här byggnaden. Det verkar som de trodde att hela baksidan var en enorm port, så det var bara att kliva in. Jag får se alltså hur ledare och kyrkor samlas som vill in till den här stora byggnaden. Naturligtvis så var ju porten stängd. De kunde inte öppna och komma in, även om de trodde det. Nu ropar vi ut vårt budskap till dem. Och det var att det här sättet är omöjligt att komma in på. Ni måste gå runt för att finna porten, för den sitter på framsidan. Jag tror att Matteus 7 är en port och en ingång som är så ringaktad att mänsklig visdom inte ens lägger märke till den. Budskapet till oss idag. Vi måste bli så små i oss själva att vi kan se och förstå att ingången är Herren Jesu Kristi ansikte själv. Att gå runt först och gå in genom porten är alltså ett profetiskt budskap Elvor och jag fick för några år sedan. Och det märkliga med det budskapet var att Herren visade att ni kommer att få se andra som går in genom den dörren. Nu bekräftade Herren detta. Han lät oss också få se in i den här enorma byggnaden. Och jag fick se en person som var där. Och den personen känner jag väl. Den personen gjorde helig tjänst inför Gud i både bön och tillbedjan. Jag vill avsluta det hela med en bön själv också. Då vill jag tacka dig, Jesus, för att du verkligen sänder prövningar över oss för att öppna våra ögon och öppna våra öron, Herre. Du gör det i din kärlek, Jesus. För att du vill att vi ska bli frälsta, Herre. Och att det går inte att gå in genom den breda porten, Jesus, till ditt himmelrike. Det är totalt omöjligt. Och det vill du lära oss i Jesu Kristi namn. Amen.